Välkomna tillbaka till innebandypodden Örebro-Värmland. Det blev ett extra långt juluppehåll för oss här, men vi skulle ha varit igång i januari. Det blev februari istället, men vi kommer dock rivstarta med en kanonpodd här med kring utbildning och utveckling. Det är med oss min kollega Sofia Karlsson i studion.
Tack.
Och senare har vi även en intervju med Svenska innebandyförbundets utvecklingschef Emil Risberg via Skype. Så tekniska är vi nu för tiden. När vi börjar med lite snack med Sofia. Vad sysslar du med på kansliet?
Jag jobbar först och främst med utbildningarna. Och sen jobbar jag även som med föreningsutveckling. Där jag jobbar i ett projekt som man kallar för föreningscoachen. Där jag är ute i både Värmland och Örebro och träffar olika föreningar på deras hemmaplan. Mm.
Du är ju tillbaka i heltidstjänsten 1 december efter vart mammaledig. Hur har första tiden varit tillbaka?
Den har varit ganska intensiv och mycket planering om vad som komma skall främsta året här framöver.
Ja, och sen så vill du säkert också säga att du var med och tog SM-guld med Värmlands F99 förstås också.
Jajamän!
Ni försvarade guldet i distrikts-SM i Linköping. Men nog om det! Vi går över till det vi ska prata om idag istället. Vad är det som ligger framöver just nu?
Vi har en ledarlicens som ska förnyas för ungefär cirka 800 ledare som var med när vi sjösatte ledarlicensen för 3 år sedan.
Mm. Då skulle man ju gå en grundledarutbildning för att få sin ledarlicens, och det har man kunnat göra fram tills nu också de andra åren. Nu höjer ni nivån lite grann.
Mm. Man kan inte gå om grundutbildningen, utan nästa steg blir ju självklart att man ska gå en av fördjupningsutbildningarna då.
Grundutbildningen var ju en kväll, ungefär 3-4 timmar om jag minns fel, när jag gick själv. Nu kommer den här fördjupningsutbildningen är väl en helg om inte jag är ute och cyklar.
6 timmar ligger kursmaterialet på, så en dag kan man säga.
Okej. Men det är ändå en dag, då måste man ha en lördag söndag. Hur har ni anpassat för att det ska kunna bli så mer underlättat för ledarna att komma loss? För det är inte alla som kanske kan komma loss en hel helg.
Vi har anpassat det väldigt mycket efter vad föreningarna har för behov. Vissa föreningar kör 2 kvällar, en kväll med teori och en kväll med det praktiska. Några föreningar kör en hel dag, en del föreningar kör en kväll och kanske en helgdag, bara några timmar en söndag. Vi kör självklart på hemmaarenorna hos föreningarna om man vill det. Mm. Allt för att försöka hitta möjligheterna till att ledarna ska få den tiden till att gå den här fördjupningsutbildningen.
Om man ser ledarlicensen som man som blir nyby för nästa år, men man kan fortfarande gå utbildning nu under våren för att få licens för nästa år. Och det blir lite förändringar kring stödet från idrottslyftet.
Ja, det är nämligen så att från och med 1 maj 2016 så ändras subventionerna på idrottslyftet gällande barn- och ungdomsutbildningarna. Och på köpa lossnivå, alltså när en förening anordnar en utbildning hemma hos sig på sin hemmaplan, så skiljer det så pass att man halverar subventionen på vissa utbildningar, och vissa utbildningar ligger kvar på 70% som de är idag.
Mm. Och alla de här utbildningarna ligger under SIU-modellen, Svensk innebandys utvecklingsmodell, som vi ska prata mycket med Emil om sen. Din andra del av din tjänst är ju som föreningscoach. Vad kan det innebära lite mer konkret?
I många fall handlar det om att hjälpa föreningarna att söka tillbaka de här idrottslivsmedlarna som man får bli berättigad till efter att en ledare har gått en utbildning exempel, eller en domare. Men vi håller också på med lite olika projekt. Bland annat så har vi ett SIU-certifieringsprojekt som är ett pilotprojekt tillsammans med Nordmarkens IBF och Karlskoga IBF.
Hur har responsen varit från Nordmarken och Karlskoga?
Det har varit roligt. De har själva anmält intresse till att vilja vara med i projektet, så de visste ju vad de gav sig in i, kan man säga. Och tanken här är ju att SIU-modellen ska genomsyra hela deras verksamhet och vilka frågor man behöver stöta och blöta för att det ska kunna bli möjligt helt enkelt.
Mm. Finns det några mer planer liksom på någon fortsättning på det med fler föreningar och så, om man ser både i Värmland och Örebro liksom, eller hur är det styrt liksom av RF eller av Svenska innebandyförbundet, i och med att det liksom är lite ett extra projekt där, om man säger så?
Ja, det är ett extra projekt som Svenska innebandyförbundet stöder i form av idrottslivsmedel kan man säga, för att få det möjligt. Och tanken är att det ska finnas en öppning efter att de här två föreningarna har fått stött och blött lite olika problem kan man väl säga. Mm. Med att ta in Svenska innebandyns utvecklingsmodell i alla plan. Även för fler föreningar att gå med i projektet helt enkelt.
Mm. Spännande, det känns ju som att vi har en hel del spännande framöver både på utvecklingssidan och på utbildningssidan i våra två distrikt. Men jag tycker väl att vi tar och ringer upp Emil så får se vad han säger. Vad är SIE-modellen lite mer ingående? Vad är bakgrunden och vad är utmaningarna framöver? Välkommen till podden Emil.
Tack.
Du är utvecklingschef på Svenska innebandyförbundet. Men du kan väl dra lite mer bakgrund vem det är sen tidigare.
Ja, precis. Som sagt, Emil Risberg hette tidigare Persson för ett antal år sedan. Har en bakgrund som elitspelare inom innebandyn. Även tränare på elitnivå. Har gått en akademisk utbildning på GH i Stockholm. Det var därför jag flyttade till Stockholm för lite drygt 10 år sedan. Från Skåne från början. Började jobba på innebandyförbundet 2010 och i nuvarande roll sedan 2011 och framåt.
Vad hade du för roll först när du kom dit?
Först så var det en projektanställning. Innebandyförbundet hade via föreningar och distrikt fått fram att behovet att ta fram en spelarutbildningsplan kring hur spelare i olika åldrar ska träna, för att det var liksom ett stort behov, framförallt från alla ideella föräldraledare där ute. Så det var en projektanställning på ett år till att börja med, där jag fick uppdraget att ta fram en spelutbildningsplan helt enkelt.
Yes. Och det är mycket av det vi ska snacka om idag, för det är det som blev SIE.
Ja, precis. Det blev väl kanske lite större än både jag och även då de jag jobbade med och fick uppdraget av trodde från början, såklart. Absolut.
Vilka mer än du var det som var med liksom i uppstarten?
Det var jag. Då hade jag en chef som heter Mattias Hjelmberg som sen gick vidare till Riksidrottsförbundet och så tog jag över hans jobb. Men det var han som var med i början, och sen så hade vi även med Jocke Båt från Östergötland som också är förbundsinstruktör idag. Men annars var det jag som, kan man säga, sammanställde. Sen hade jag ju kontakt med allt ifrån forskare på olika typer av lärosäten runt om i Sverige och även såklart tränare och föreningsrepresentanter och ja, andra idrotter och Riksidrottsförbundet och sådär. Så det var många som var involverade på det sättet, men det var jag som sammanställde det.
Du nämnde lite grann hur ni gick tillväga liksom, att samla information, liksom, men hur mer konkret gick det till? Liksom, för det blev ju större än man hade trott, men hur skapade ni SIU?
Ja, alltså när man gör sånt här arbete så får man göra ganska mycket. För det är alltså litteraturstudier egentligen. Alltså se vad finns det för belägg inom det idrottsvetenskapliga fältet kring hur man faktiskt ska göra. I den mån det går att svara på den typen av frågor. För samtidigt så när man har med människor att göra så är det ju inte svart eller vitt i många frågor. Utan man kan göra si eller så. Men sen samtidigt så kanske det finns mer rätt och kanske lite mer fel, om man säger så. Men litteraturstudie, som jag sa, skanna av fältet, titta på olika områden och sen försöka få ihop det till en modell som som man förstår, som blir liksom lätt hanterlig och som man kan ta åt sig. Och där har vi då inspirerats av bland annat en modell i Kanada som vi också har kommunicerat kring en hel del, som just har åskådliggjort själva liksom nivåerna och tydligheten.
Om man ser på den här modellen i Kanada, är det någon stora skillnader mot det som sen, alltså på den modellen som vi har nu liksom, eller är det mycket likheter, eller är det någonting som är stora skillnader också?
Ja, det är stora skillnader också faktiskt. Likheten ligger i det pedagogiska, att åskådliggöra det som en triangel, eller förlåt, en rektangel istället för en klassisk triangel. Alltså vi bygger upp vår modell med olika vägar, där kanske elitspåret då är en sidoväg egentligen. Men en klassisk triangel inom idrottsrörelsen byggs ju upp med en bred bas med barn och ungdom, och så har du elitspelarna längst uppe. Och nästan så syftar allting till att ta fram de här elitspelarna. När vi själva verkligen vet att en minoritet av de som håller på som faktiskt väljer att bli elitspelare. Så att den pedagogiska liksom tanken och upplägget har vi hämtat därifrån. Men sen har vi influerat väldigt mycket utifrån, ja, men delvis egna tankar och det, alltså Svensson-modellen med människan, atleten, innebandyspelaren är ju liksom vårt eget sätt att se på det. Men sen också annan forskning, för att det man ska komma ihåg är att modellen från Kanada är väldigt fysiologisk. Det är väldigt mycket fysiologi och träningslära. Men vi har ju lagt till saker och ting som också har med själva människan att göra, alltså sociala aspekter, psykologiska aspekter och så vidare, som kanske saknas i deras modell. Så att det är inte bara rakt av taget, utan vi har blandat och gett en hel del, kan man säga.
Men hur liksom, vad fanns det för tidsplan när ni började liksom? Så det blev anställd 2010 liksom, vad var tidsplanen liksom, när skulle det här liksom vara ute, om man säger så?
Ja, tidsplanen var att jag är klart det på ett år. Sen blev jag väl klar, vad ska man säga, lite tidigare än så, och då testade vi av det gentemot framförallt våra distrikt, både mot personal och ordförande, för att se lite grann liksom, är det här, rimmar det här med vad vi vill? Och vi fick ju bara positivt gensvar. Så att februari 2011 presenterade vi på en ordförandekonferens för distriktsordföringarna, och där kan man väl säga att startskottet gick på allvar, för där fick vi grönt ljus och liksom bara köra på.
Om man jämför liksom med det gamla, eller det före detta liksom utbildningssystemet som fanns liksom, vad är de stora skillnaderna liksom?
Ja, du tänker på tränarutbildningarna.
Ja, exakt.
För det är ju en, alltså den här modellen påverkar ju ganska många olika delar, och det var ju det vi liksom insåg efterhand, att det är ju inte bara en modell för hur spelarna ska träna, utan det är ju en modell som beskriver i stora drag hur liksom vi ska strukturera verksamheten och vad verksamheten går ut på. Och det får ju såklart följdeffekter att vi behöver ändra i tränarutbildningen. Den stora skillnaden var att i tidigare systemet så går man ju, då gick man stegutbildning, steg 1, steg 2, steg 3, steg 4. Eller på barn- och ungdomssidan så fanns det 3 steg. Och då krävs det nästan att du går alla 3 stegen för att du ska kunna verka liksom hyfsat fullt ut. Oavsett om du tränar 7-åringar eller 13-åringar. Och det vi såg var att det var väldigt många som gick steg 1, men väldigt få som gick steg 2, och nästan ingen gick steg 3. Vilket gjorde att vi fick liksom inte riktigt ut det vi ville av utbildningarna faktiskt. Samtidigt som vi kände att om jag är en ledare för 7-åringar så behöver jag inte sitta på samma utbildning som någon som tränar 13-åringar. För det är helt olika saker de ska behöva träna på. Därav då att vi gick på bredden istället, det vill säga att gå direkt in på den nivån du är tränare för. Och sen utbildade den vägen istället.
Och om man ser nu när det har gått några år med de här utbildningarna, vi har väl hållit på i kanske 4 år sedan det sjösattes, va? Om jag inte minns fel. Ser man några skillnader? Går ledarna fler utbildningar idag?
Ja, det vi har sett tydligt är ju grundutbildningen, som då är första liksom, steget, och kvällsutbildning. Och den är ganska tillgänglig också, för den kan ju ges ute hos en förening med ledare i det spannet som jag beskrev tidigare. Från 6 år upp till egentligen 15 år. Och där har vi ju sett en enorm ökning jämfört med tidigare, kanske då Bulett som det då hette. Det ska också, ska man också komma ihåg att under den här perioden så är det också ganska många distrikt som har tagit beslutet att införa ett utbildningskrav. Det är ju inte en nationell regel vi har, utan det är ju alla distrikt som själva bestämmer om det ska finnas ett utbildningskrav för ledare. Så att det har också gjort att det är flera, och det har grundutbildningen varit det utbildningskravet som första steg. Vilket också gjort såklart att väldigt många har gått den. Men nu har jag inte siffrorna exakt i huvudet, men vi pratar runt en kanske 14 000 ledare som har gått grundutbildningen. Och det är ganska många, får man väl säga.
Ja, det är en rejält hög siffra, får man säga.
Ja, det är det verkligen, och det visar också på att innebandyn är en väldigt stor idrott i vårt land. Det är många som är involverade. Så att, men sen har det gått lite kanske trögare kopplat till fördjupningsutbildningen, alltså de olika färgstegen. Och där har vi ju inte heller haft alla utbildningarna tillgängliga, utan det som kom först var innebandyspelaren och sen nu på slutet atleten och människan. Så där hade vi ju inte klart alla utbildningarna vi lanserade heller. Så där har vi lite oss själva att skylla såklart. Men det är också där vi håller på att titta lite grann hur vi ytterligare kan göra de utbildningarna mer tillgängliga. För att så fort du går på nästa steg och ska gå exempelvis en atleten på blå nivå, då är det en lördag eller en söndag, en hel dag någonstans du måste åka iväg kanske. Och redan där märker vi att det blir ett hinder. Tyvärr, då når vi inte. Det är inte 14 000 ledare som går nästa steg. Och precis som tidigare kopplat till stegutbildningen, så behöver man ju ändå, man behöver gå ett antal fördjupningsutbildningar för att man verkligen ska kunna tillgodogöra sig utbildningsmaterialet och kunna jobba med alla de olika delarna. Så där har vi lite utmaning kvar.
Ser ni liksom några lösningar eller, liksom, eller på just det du nämner? För det, jag tror just det du säger, att det är som att för att få fler att gå, för att slippa gå en hel helg eller gå en hel dag, liksom, vad finns det för några kunna lösningar på det?
Ja, det vi håller på att titta på lite olika koncept, och egentligen kan man säga att det handlar om två saker. Dels så är det rätt mycket, alltså, teoretiska delar på utbildningarna idag. Vi pratar ju om pusselbitar, alltså mål som spelarna ska utveckla och nå med hjälp av ledarna, och det är det ledarna ska lära sig. Men lek med tanken att man kan tillgodose sig den teoretiska delen via nätet, alltså hemma på kammaren själv, när som helst. Och sen så kanske vi istället bara driver praktiska utbildningar där vi återigen kommer ut till föreningen och kör det innanför sargen, där vi kopplar ihop människan, atleten och innebandyspelaren. För det är också det vi märker, att det är många som går av naturliga skäl väljer innebandyspelaren som ett första steg. För det är då jag får lära mig hur jag ska lära ut innebandy med klubba och boll till de barnen jag tränar. Och det är inget konstigt med det, men problemet blir om jag inte också går människan, atleten, så förstår jag inte helheten. Och då kommer vi ändå inte få någon förändring i den mån vi vill få till en förändring. Så att just att koppla ihop de där tre delarna rent praktiskt, det är liksom är nyckeln i hela konceptet. Så det är där vi tittar på hur vi skulle kunna göra det. Nu ligger det, en eventuell förändring ligger minst ett år fram i tiden. Men det är den tiden man behöver vara på sig för att ta fram både utbildningsmaterial nytt och sen också utbilda de instruktörer som genomför utbildningen såklart.
I Värmland här så har vi sett just den problematiken som du nämner där, med att utbildningen är ganska lång, en hel dag där som fördjupningsutbildning. Att många föreningar lägger upp den på två kvällar.
Eller ja, det är också ett alternativ.
En här idag liksom, för att få det att lösa, och då går fler.
Absolut, och det vet vi att det är några distrikt som har valt att göra så, vilket vi såklart är positiva till. Det är väl mer att, nu vet inte jag hur det har sett ut att se, men ibland så kan det då hända att en ledare är med på en kväll och sen så kanske man får förhindra den andra kvällen. Och så kan man inte komma, hur gör man då? Och lite sådana här bitar. Men ofta så tror jag att det kan funka bra. Och det är ju en lösning på det, absolut.
Om man ser på andra idrotter i Sverige, om vi jämför tillbaka till liksom själva arbetet, Fanns det någon inspiration eller hjälp där? För invandrarna har ju annars lyft fram som en pionjär inom det här området. Eller fanns det någonting, någon annan idrott som ni kollade på?
Ja, alltså det är klart att vi tittade. Absolut. Samtidigt så ska jag väl ärligt säga att vi fastnade inte för någon speciell idrott. Alltså utifrån ett helhetsperspektiv. Vi tittade en del på hockeyn, hade gjort ett jättefint arbete kopplat till sin juniorsatsning för ett antal år sedan, som man nu börjar skörda en del frukt kring. Ett bra utbildningsmaterial, men man hade liksom ingen helhetsmodell, utan man riktade in sig väldigt mycket på just juniordelen. Fotbollen lite grann, vi visste att man var på gång att göra ett arbete som man nu har lanserat också. Det skiljer sig några saker. Men som helhet, nej, ingen annan idrott som vi tyckte hade fått ihop de delarna faktiskt.
Om man ser nu, är det många förbund som man varit i kontakt med er nu? Alltså efter att ni har lanserat det här och nu när det har gått några år?
Ja, vi hade en dialog med fotbollen ganska tätt efter vi hade lanserat vår modell, för som sagt, de har också kommit ut med en spelutbildningsplan. Så där hade vi lite dialog. Vi har haft en ganska tät dialog med Gymnastikförbundet, som också har kommit ut med svenska gymnastikmodellen som liknar väldigt mycket det vi har gjort, och även då den kanadensiska varianten. Men sen även andra mindre idrotter som rugby exempelvis. Så det kommer upp lite sådana grejer. Framförallt har vi haft en jättetajt dialog med Riksidrottsförbundet, och där man nu också faktiskt har, och det är inte så många innebandy i världen som kanske vet det, men Riksidrottsförbundet har ju tagit en ny strategi för idrottsrörelsen. Det tog man på Riksidrottsmötet i Helsingborg i maj förra året, där man antog en strategi. Man pratar om en triangel, från en triangel till en rektangel, och rektangeln åskådliggörs på nästan exakt samma sätt som vi gör med vår, till och med samma färger. Så där kan man väl känna lite grann att vi kanske har inspirerat Riksidrottsförbundet att liksom ta en modell från innebandyn som också ska inspirera resten av Idrottssverige.
Men det är väl ett ganska gott betyg?
Absolut, det är jätteroligt. Samtidigt så, vi har hållit på med det här i några år. Vi vet ju utmaningarna och kulturen som man har att jobba mot. Och då pratar vi bara i en idrott. De Riksidrottsförbundet är 70 idrott, eller 71 eller vad det är. Så det är klart att det är en jätteutmaning. Men samtidigt inser vi också att vi måste göra det tillsammans. Om vi jobbar på ett sätt och så gör alla andra idrott på ett annat sätt, då kommer vi att ha jättesvårt ändå. För att det är klart att barnen håller på med många olika idrotter, föräldrarna är engagerade i både innebandy och andra idrotter, och då kan det liksom inte skilja sig för mycket, för då blir det jättetokigt och vet man inte vilket ben man ska stå på som förälder eller barn för den delen.
Men du nämnde just det här med utmaningar liksom, och när ni promotade det liksom, eller förde fram det till distrikten och dess ordförande, så var det positiv liksom. Men, och hur var responsen när jag kom ut liksom till föreningarna, alltså till folk ute i innebandy i Sverige?
Ja, men även det är positivt. Vi har ju bara fått, med såklart några för undantag, positiv respons på de ledare som har gått grundutbildningen, och det är ju som sagt ett ganska stort antal. Så att, alltså, värdegrunden som modellen bygger på är egentligen ingenting nytt, utan den finns ganska rotad inom innebandyn faktiskt. Alltså det här med att inte specialisera sig för tidigt, inte toppa lagen, utan ja, men så många som möjligt, så länge som möjligt, tror jag innebandyn faktiskt har levt efter på ett annat sätt än vad faktiskt andra idrotter har gjort under ganska lång tid. Så att, däremot så finns det även inom vår idrott såklart avarter, om man säger så. Ledare som missbrukar sitt förtroende. Men däremot så tror jag inte att varken distrikt eller föreningar i ett första skede ändå inser vilken utmaning det är att förändra en kultur. För det är det vi pratar om.
När vi kommer in på det med utmaningar här, hur ser det ut runt omkring i föreningarna? Hur jobbar man med SIU idag? Så här 4 år efter att det lanserades.
Såklart jättevarierande. Vi når ut via tränarutbildningarna. Vi når ut via den föreningsutvecklingsutbildning som vi har drivit. Men framförallt så måste vi nå ut ännu mer via våra distrikt. Och det är väl den delen som vi jobbar hårdast med just nu. Att försöka få våra distrikt att ha tillräckligt med resurser för att på allvar jobba med utvecklingsfrågorna ute i föreningarna. För det ska man också komma ihåg att historiskt sett så har idrottens organisation, där innebandyn är en del såklart, byggts upp med fokus på tävlingsadministration, domartillsättning och såklart ekonomi. Men mycket administrativt arbete. Och helt plötsligt så kommer vi att prata om att utvecklingsfrågorna är liksom det som ska vara i centrum, och så får andra anpassas utifrån det. Och det är klart att de måste ju ställa om en organisation. Och vi måste framförallt hitta resurser för att jobba med utvecklingsfrågor. Så att just nu så fokuserar vi jättemycket på att distrikten ska ha personer och resurser för att jobba ute i föreningarna. Och där vet jag att som sagt ni i Värmland har föregått där och jobbat så i ganska många år. Men i resten av Sverige så ser det inte ut så. Så att det finns goda exempel på föreningar som har kommit långt i arbetet. Och det finns föreningar som tycker att man har kommit långt i arbetet men som ändå har en bit kvar.
Nej, och jag tror liksom som du nämnde själv, den här utmaningen med att förändra en kultur liksom är ju det, är liksom, det är där som jag tror att det största arbetet ligger liksom. Jag tror att det är många säkert som vill gå utbildningar liksom, men sen att det är en annan sak att förändra en kultur, och framförallt kanske mot föräldrarna som jag tror det är de som påverkar jättemycket liksom.
Absolut, absolut. Och framförallt så har vi ju liksom alla våra ledare på de nivåerna vi pratar om. Alltså barn och ungdom, det är ju föräldrar som ställer upp. Och jag tror inte någon, eller ja, det är klart att det finns alltid någon som har missuppfattat saker och ting. Och kanske toppar lag och annat. Men majoriteten gör så gott de kan utifrån den kunskapen de har. Och den, det de själva fått med sig i bagaget. När de kanske själva var aktiva. Så att, för det här liksom förs ju över från generation till generation. Så att det handlar inte om att kanske säga till någon att man medvetet gör någonting fel, utan det är bara att idrottens kultur är som den är och har varit ganska länge. Så att det gäller att första steget är att göra folk medvetna om, men vad får det för konsekvenser om vi driver verksamheten på det här sättet? Och har man börjat förstå det, då kan man liksom gå nästa steg. Okej, men vad behöver vi då göra annorlunda för att inte konsekvenserna ska bli så. Så det där, det är ju som sagt det är ett långsiktigt arbete, minst sagt.
Om man ser på SIU så är det som så säger, det mycket mer än bara tränutbildningar, och en sak som håller på att implementeras är ju mer tävlingsstrukturen liksom. Hur går arbetet där om vi tar liksom barn och ungdomsserier?
Ja, barn och ungdomsserierna är gjort. Det är distrikten som har hand om. Vilket gör att det också kan se lite olika ut beroende på var vi är i Sverige. Framförallt kan det ha att göra med geografin. Men också kring hur många spelare det finns. Det är ju jättestor skillnad att ha en tävlingsstruktur i Stockholm jämfört med i Norrbotten. I Stockholm är det inga problem att få ihop liksom lag i varje åldersklass. Men föreningar i Norrbotten eller i Värmland kanske, eller i någon annan del av Sverige, så behöver man ha spelare från olika åldersgrupper för att kunna få ihop ett lag. Och så har det sett ut även innan SIU kom såklart. Men hela arbetet kopplat till tävlingsstrukturen handlar ju om att försöka få till så jämna matcher som möjligt. För att det finns ändå ganska mycket belägg för att man utvecklas på bästa sätt om man får en, ska man säga, en utmaning som passar. Det vill säga, blir det för svårt, då lär jag mig ingenting. Och blir det för lätt, då lär jag mig inte heller någonting. Men det är ju utmaningen, eftersom i de exemplen pratar vi individer, men när vi spelar så pratar vi lag. Mm. Vilket gör att vi måste ändå titta till lagets kapacitet i förhållande till motståndarna. Och där kommer vi liksom aldrig hitta en perfekt värld. Så är det bara. Men ambitionen är att försöka hitta så bra jämna matcher som möjligt. Det är liksom utgångspunkten.
Ja, men absolut. Men det känns ju som att de, som du nämner det med att det är olika i olika distrikt. Men det känns som att i en CU implementering, om man ser på så som Stockholm eller Västerbotten och Småland har gjort, så är det ändå att det blir mycket mer flexibelt system där man kan anmäla liksom ett lag som kan spänna upp i den årskulla liksom. Så det tror jag ändå skulle, tror jag, liksom gynnar glesbygden, om vi säger så.
Absolut, absolut. Visst är det så. Det är helt klart. Men sen blir det också att hela systemet bygger också på att man faktiskt öppnar upp, om man ska säga, alltså ansvaret hamnar väldigt mycket hos föreningen och ledarna. Att det inte missbrukar system, det vill säga att flytta spelare mellan lag och så vidare, bara för att du får använda kanske spelare i olika åldrar på ett annat sätt. Jag ska inte säga att det är absolut inte vanligt, men vi vet att det händer. Och det är då kanske förbundet måste kliva in och ta kontakt med den här föreningen, de här ledarna, och säga att men det är inte det här systemet syftar till. Istället för det har, kan jag tycka, vi har gjort inom innebandyn i många år. Vi har skapat regler på regler på regler för att det är alltid någon som missbrukar, och då skapar vi ytterligare en regel för att det ska kunna missbrukas. Men då, samtidigt så straffar vi majoriteten som följer riktlinjerna och som förstår syftet med den. Men då hindrar vi deras möjlighet att utveckla verksamheten för att det är någon som missbrukar, och då måste vi hitta på en regel som motverkar det. Och så kan vi liksom inte hålla på, för att då kommer vi liksom ingenstans, utan det handlar om att ta dem i örat helt enkelt som inte förstår och som missbrukar. För majoriteten kommer att förstå och kommer att gynnas av det.
Jag kan bara hålla med, det känns som det. Innebandyledarna har ibland lite svårare att hålla händerna i kakburken än kontra andra lagidrotter. Men ska vara liksom, det känns som just det bilden vi skrev, att det ska vara regler på regler liksom, är mycket som förstör för de som ändå är i behov av att ha ett mer flexibelt system.
Ja, Böke, som det, jag har faktiskt ärligt talat, så jag har inte så bra koll på tävlingsreglerna, så framförallt inte i andra idrotter. Så där har jag svårt att göra någon jämförelse. Jag tror att vi har, om man ska uttrycka så, vi har säkert rött ägg hos oss, precis som det finns i andra idrotter. Men de absolut flesta ledarna har ju rätt inställning kring det här och vill liksom utveckla verksamheten. Och det är de som måste få styra vilket regelverk vi ska ha. Så är det.
Om vi hoppar tillbaka till utbildningen, så jag fick en arbete av Sofia. Nu ska vi inte prata så mycket tävling. Vad liksom är utmaningar framöver med utbildningen liksom? För bara för att man sitter på ett bra material, så behöver det ses över och revideras och utvecklas. Vad är utmaningar där, eller möjligheterna?
Det är dels det som jag beskrev tidigare, kopplat till att få ut budskapet och se till så att ledarna ges möjligheten att gå utbildningarna. Det kan vara antingen som Sofia beskriver det, såklart att lägga det på kanske två kvällar, dela upp utbildningarna. Kan man lägga någonting på webben som jag kan tillgodose mig liksom hemma på kammaren när som helst? Hur kan vi liksom få ihop det där på ett bra sätt? Det är en del i det. Sen håller vi på, vi kommer här under våren, att också se över faktiskt utvecklingsmodellen som helhet. För det ingår också i modellen att hela tiden svara till, händer det nya saker, kommer det nya forskningsresultat som säger si eller så. Inga stora delar, men vi kanske behöver skriva på vissa delar där vi behöver bli ännu tydligare med vissa saker, och kanske skruva ner, tona ner vissa saker som kanske inte är så viktiga utifrån ett helhetsperspektiv. Och där lyssnar vi väldigt mycket på en del andra idrotter, men framförallt duktiga praktiker som kan både teoretiska och som förstår hur det funkar i praktiken. För det är nackdelen med att att gå och prata med en professor på ett universitet. De lever i sin lilla värld, om man uttrycker det så.
Ja, men så är det.
Och det blir lite grann liksom en perfekt värld, och den kommer aldrig att ske praktiskt, utan det kommer hela tiden att bli lite kompromisser. Och då måste man ha någon som har koll på den teoretiska, men framförallt kan landa det i det praktiska. Så att vi håller på med lite sån översyn här under våren.
Det har varit mycket fokus nu i början, som du tog upp själv också, där på de gröna, röda och blåa utbildningarna, som är fokus på de som är barn och ungdomar, om man säger så, eller upp till och med 16 år. Men medan sedan utbildningen för seniorer och junior kommer lite efterhand, hur går jobbet där att få ut dem? Mer, fler sådana utbildningar igång, om man säger så.
Ja, precis. Dels är det ju det som vi benämner som den bruna utbildningen, var egentligen en tanke att, kan man säga, ersätta det som tidigare var block 1, block 2. Alltså för de ledare som är nöjda med att åka iväg en helg och sitta och lyssna lite och prata med lite andra tränare och sen liksom åka hem och fortsätta vara tränare. Så ska den bruna utbildningen liksom möta de behoven. För det var egentligen det block 1, block 2 handlade om också. Att det finns ju inget examinationskrav. Du behöver egentligen inte visa på att du har lärt dig någonting. Utan examinationen skedde ju genom att du var närvarande. Sen kan du sitta tyst en hel helg och ändå vara godkänd. Och det händer ju faktiskt, tyvärr.
Det händer i skolans värld också.
Ja, absolut. Men där får du ändå göra ett prov liksom, och visa att du faktiskt har lärt dig någonting. Förhoppningsvis. Men det behöver du inte på blockutbildningarna tidigare, och det behöver du inte heller på de bruna. Och det är väl kanske mer att verkligen nå ut till ledarna, vad är de bruna utbildningarna för någonting? Så att de snappar upp det.
Men om man säger, när vi pratar triangel till rektangel, så känns det som min bild, och det är väl att det är väl den bruna utbildningen, eller bruna delen, som är det som ska göra att det blir en rektangel istället för att vara en triangel, eller hur?
Absolut, så är det ju. Definitivt, det är ju den stora skillnaden. Och det är väl också att, alltså kopplat till de utbildningar som vi benämner som svart och guld, som då är egentligen kopplat till högskoleutbildningar, så det är på en ganska hög nivå. Vilket kanske också, jag säger inte att det inte krävs på de andra nivåerna, för det är klart att det kanske också krävs när du jobbar med barn och ungdomar. Självklart är det så, men samtidigt så kan vi inte kräva att ideella föräldraledare som tränar 13-åringar ska gå en högskolekurs. Men däremot så vet vi att de som verkar på svart nivå lägger ner ganska mycket tid och energi på det här. Så där känner vi ändå att det är rimligt att man faktiskt lyfter sig en nivå. Men där har vi ju exempel på tränare som anmäler sig till svart guld. Där finns ett examinationskrav, och det är ganska mycket litteratur, och sen att du kopplar det till det praktiska, som inte klarar av det, för att man kanske trodde att det var lite som en blockutbildning. Men det är det absolut inte. Och där har vi väl kanske en liten kulturkrock. Jag skulle inte vilja påstå att kanske innebandytränare, nu får jag skit för det här, men då får jag stå för det. Jag skulle inte vilja påstå att innebandytränare tillhör de mest välutbildade tränarna i Idrottssverige direkt. Utan vi har varit ganska nöjda med att köra lite blockutbildningar och lite frislagsvarianter och lite powerplay-uppställningar, och sen så, ja, men det blir nog bra. Så där behöver vi lyfta oss faktiskt. Och det märker vi också, de tränare som faktiskt går de här utbildningarna inser det själva också.
Om just det du är inne på nu, att vi ska höja nivån och sätta krav. Jag vet ju, för dem som ska vara huvudinstruktörer på nio gymnasierna, så ska man ju gå igenom de svarta och guldutbildningarna för att bli certified floorball coach. Hur ser, blir det något sånt krav kanske för SSL-tränarna? Om man kopplar till i alla fall till fotbollen, så är det ju tränarutbildningskrav på de som ska stå som huvudtränare. Finns det någon sån tanke även att på SSL-nivå, att man ska ha gått igenom för att bli certifierad för att vara huvudtränare?
Ja, precis. Det är en jättebra, jättebra fråga du lyfter, definitivt. Och det är ju inte omöjligt att vi hamnar där framöver. Nu införs det ju en elitlicens för SSL-föreningarna. Men det är ju, ska man säga, rent ekonomisk, organisatorisk, framförallt ekonomisk. Men där skulle man ju absolut kunna framöver lyfta in även ett utbildningskrav. Men i första skedet nu så lyfter vi in det kopplat till, som du säger, NIU, instruktörerna i det här skedet. För det är någonting som vi kan bestämma över. Det andra får väl ta oss en diskussion med SI då, alltså Elitföreningens intresseorganisation också, kring att hur man skulle kunna göra det. Men det som är, det man ska komma ihåg med Certified Floorball Coach är ju att, alltså upprinnelsen till att vi faktiskt landade i de här svarta och guldutbildningarna i samarbete med då, nu är det Malmö högskola främst, det var att vi var med i ett EU-projekt för många år sedan. Det startade innan jag började 2010, men jag fick liksom ta över det sen. Och det var ett EU-projekt där ett antal lärosäten i Sverige och i Ungern och Danmark tillsammans med ett antal idrotter tittade på en EU-standard för en högre tränarutbildning inom idrotten. Så det man landade i där, det var ju faktiskt en, just, det blev en EU-standard på det sättet. Och just coach, alltså certified floorball coach, är kopplat till, det finns lite olika tränarsamfund både i världen och i Europa. Och det är kopplat till det internationella tränarsamfundets certifieringsnivåer. Så att det finns coach och så finns det master coach och senior coach exempelvis. Och det är direkt kopplat till högskoleutbildningar. Så att man kan säga att den certifieringsnivå som vi inför är även gångbart internationellt. Så egentligen skulle man kunna säga att om Schweiz eller Tjeckien eller Finland eller några andra innebandynationer skulle hänga på, så är det bara för lärosäten i de länderna att kopiera och köra utbildningen rakt av. Så skulle vi kunna ha en internationell certifieringsnivå också. För det du nämner fotbollen, det är ju UEFA-styrt.
Ja, men exakt.
Och det skulle vi kunna översätta rakt av, för att i högskolevärlden så kursplaner och allting sånt, det finns ju liksom, det finns ju tillgängligt. Så att det är egentligen bara för de andra länderna att haka på. Så det är också en styrka i, och där är vi ju, ska jag väl säga, förutom fotbollen med UEFA, så är det ju ingen annan idrott i Sverige som är liksom nära det överhuvudtaget. Så. Men samtidigt märker vi att vår idrott är kanske inte, är vi inte riktigt där ännu. Att man ser det som meriterande att vara certifierad. Men den dagen föreningarna börjar ställa krav på att ska du vara tränare för vårt lag så ska du vara certifierad. Då kommer det bara hända saker.
Absolut, absolut. Eller att ni från förbundet sätter press på föreningarna också för oss.
Så är det ju, men sen vet vi hur det funkar rent demokratiskt, så är inte föreningarna med på det, så det blir svårt för oss att ta ett sånt beslut.
Absolut, absolut. Du, vi tänkte vi kastar oss från den högsta nivån till ner till det nya föräldramaterialet. Nu menar jag inte att det var på någon lägre nivå, men deras barn är yngre i alla fall, de där riktar sig till. Vad är essensen i föräldramaterialet?
Det är väl att försöka på ett lättbegripligt sätt beskriva utvecklingsmodellen, vad de olika nivåerna innebär, alltså grönt, blått och rött, varför tränarna liksom gör saker och ting på planen med spelarna, så att man som förälder sitter på läktaren och tittar och förstår faktiskt varför man gör som man gör. Men sen också att ge lite enkla, ska man säga, riktlinjer eller tips kring hur du ska vara som förälder. Att vara en god stöttande idrottsförälder.
Har du några tips på hur föreningarna skulle kunna arbeta med det här materialet som finns idag?
Alltså vi, som sagt, det här materialet är ganska nytt, så vi har inte ännu lanserat någon form av utbildning kopplat till det. Sen vet jag ju för sig att SISU runt om, som finns runt om i Sverige, absolut kan gå in och leda en sån här utbildning. För materialet är ändå byggt på att det finns lite frågor och lite reflektionsdelar i det också. Så att du skulle kunna köra en utbildning med det. Men jag tror att bara att få ut materialet till föräldrarna i föreningen, att ta en kväll och kanske med hjälp av Värmlands innebandyförbund eller SISU idrottsutbildare och liknande, få någon som kan leda en diskussionskväll Med, kanske man kan ta, antingen så tar man lagvis eller så tar man alla gröna föräldrar eller blåa föräldrar. Så. Och bara egentligen lyfter frågorna. För mycket av det här, precis som på tränarsidan och i föreningen i stort, när vi pratar att implementera liksom en annan kultur och ett annat sätt att se på det, så måste det processas. Folk måste prata med varandra och få lyfta tankar och åsikter. Så att det, jag tror man kan göra det väldigt, väldigt enkelt.
Och tankarna kring det här materialet, vad komma skall kring det?
Tanken är ju att försöka titta på någon form av föräldrautbildning. Sen om det blir tillsammans med SISU eller det blir att vi kan tillhandahålla det själv, det får vi se. Där har vi inte kommit ännu. Och precis som jag nämnde tidigare kring tränarutbildningarna, så är det klart att saker och ting kan läggas även digitalt. Men jag vill samtidigt inte frånta det fysiska mötet, som jag sa, att föräldrar får sitta ner och resonera och prata om de här sakerna. Så vi får se lite grann vad som kommer.
Om vi ser liksom, när vi är inne på så här mer exempel, och har du mer så här konkreta, du har ju nämnt lite grann, mer konkreta exempel kring hur föreningar eller hur distriktsförbund har jobbat kring SI liksom, för att få det än mer implementerat?
Ja, alltså det är som sagt, det finns säkert många olika sätt att göra det på, men jag tror att de föreningar som har kommit en bra bit på väg, så är nog nyckeln, som jag sa, kopplat till föräldrarna, att få ut informationen till alla led i föreningen och arrangera helt enkelt bara kvällar där man träffas och pratar om det här. Det kan vara i första skedet att man har tränargrupper där kanske de gröna tränarna träffas och de blåa träffas och de röda träffas. Och så börjar man prata om det, för att det som också är en liten utmaning i många föreningar, det är ju att det blir nästan föreningar i föreningen. Alltså lagen drivs som egna föreningar med föräldragrupper och tränare som är runt om lagen. Och så blir det isolerade öar i föreningen. Men skapar du den typen av tränarmöten, så börjar man kanske prata med varandra. Det vill säga att skapa större grupper av spelare än bara de här 20-25-30 som är i det ena laget och så är det några i det andra laget. Det har vi sett framförallt kopplat till tjejsidan, att behålla tjejerna när de sen blir äldre. För det är klart att oavsett pojkar eller flickor, så är det en del som kommer att lämna innebandy när de blir lite äldre. Man kanske satsar på en annan idrott, eller så vill man vill göra något annat helt enkelt, och det är ju helt naturligt. Men samtidigt vet vi att många skulle ändå vilja stanna kvar om det hade, kan man säga, om vi möter deras behov på ett lite bättre sätt. Men det som händer då när de kommer upp i åldrarna, det är ju ibland i alla fall att olika grupper slås ihop. För man har få spelare i de olika grupperna, så att man ska kunna få upp ett lag, så slår man ihop några grupper. Och då märker vi framförallt på tjejsidan att tjejerna är mer känsliga för den typen av förändringar i den sociala strukturen. Alltså med kompisar, kanske en ny tränare och så vidare. Än vad killar är. Därmed inte sagt att det är oviktigt med killarna, men det är en liten skillnad i det fallet. Men kan man då bädda för det långt tidigare genom att jobba med större grupper? Jag säger inte att 80 personer ska träna på samma tid, men man kan öppna upp för att man kan komma på lite olika träningstider. Man lär känna fler. Och framförallt både tränare och spelare. Så underlättar man ifall den typen av andra grupperingar behöver ske senare. Då blir inte den sociala delen ett hinder för att jag fortsätter exempelvis. Det är ett exempel på hur föreningar har gjort och faktiskt lyckats ganska bra med att behålla spelarna.
Är det något övrigt kring SIU eller ert utvecklingsarbete som du tycker vi ska lyfta fram som vi inte tagit fram eller lyft fram hittills?
Det finns ju som sagt, det finns ganska mycket. Man kan prata länge om det här såklart. Det senaste är väl framförallt den kanske debatten som har varit kring tabeller eller inte. När fotbollen tog sitt beslut och sen gick hockeyn ut ganska snabbt därefter och sa att man skulle diskutera frågan också. Medan vi har haft den regeln i 14 år. Och det är ingen som frågar oss. Men,
nej, men exakt.
Men det är, så ser det ut i det mediala landskapet. Men det intressanta där, och det är bara ett exempel på en förändring där, alltså, ta bort det vuxna perspektivet och förnera till ett barns perspektiv. Och det finns många andra exempel också. Alltså att, hur bedriver du en träning för de här knattarna eller till och med äldre upp i åldrarna? Alltså, varför kommer spelarna dit? Kommer de dit för att stå i kö bakom en kon och köra x antal övningar? Eller kommer de dit för att spela? Kommer de dit för att lira innebandy? Eller kommer de dit för att träffa sina kompisar? Vi måste liksom få ner det på den nivån för att, om vi möter de behoven till varför de är där, då kommer de ju fortsätta komma dit igen. Men om behovet blir vad tränaren tycker att de ska träna på, och det vuxna perspektivet i någon form av tro om att man ska få fram duktiga spelare, då har vi hamnat till sidan om. Vi kommer att få fram duktiga spelare ändå, men vi vet inte vilka de är, och de kommer själva att träna ganska mycket extra om de vill bli duktiga och göra saker och ting som gör att de tar sig fram på den här vägen. Men det är liksom nyckeln i alltihop, tror jag. Och det är oftast, det märker jag också på diskussionen, att det är oftast där man missar en del. Så det är väl det jag skulle vilja, kan man säga, tillföra, och det kan man prata länge om.
Ja, men absolut, det är inga, det är inga små frågor direkt, kan man säga.
Nej, absolut.
Men om inte Sofia har något du vill tillägga.
Nej.
Så får vi skicka ett stort tack för att du kunde medverka i intervjun, och så får du köra hårt på kansliet framöver, så hörs vi säkert igen.
Det gör vi absolut. Tack för att jag fick vara med.
Det var så. Tack själv.
Tack. Mm.